بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد من أبراد وسسترار eftersom vi idag lever i en tid då alhamdulillah islam sprids väldigt snabbt. Det är många personer som blir muslimer världen över. Och det är många muslimer som är födda som muslimer eller kommer från muslimska familjer som börjar vändas tillbaka till sin religion. Och det här är någonting som man ser över hela den muslimska världen, bifadlillah azza wa jal. Och även i den icke-muslimska världen som i Sverige till exempel och andra länder. På grund utav att islam och lillahi alhamd har börjat sprida sig så pass mycket som du har, så de shayatin, de djävular som finns bland människor och bland jinner, vill göra allting de kan göra för att inte den här religionen ska spridas vidare. Vissa av dem använder sig kanske av militärmakt och vissa använder sig av den ekonomiska makten de har. Och vissa använder sig av den styrka de har genom media och gör allt det de kan genom tidningar och böcker och genom internet och hemsidor som finns och så vidare för att smutskasta islam och smutskasta muslimer och få muslimer att se dumma ut och få islam att se ut som en barbarisk religion. Och en efterbliven religion. Och får islam att se ut som en religion som går emot intellektet. Så får islam att se ut som en religion som inte passar för våran tid. Och andra saker som de försöker sprida som ni alla känner till. Minst lika bra som mig. Hur det ser ut i media, vare sig det är runt omkring i världen eller hur det ser ut i Sverige idag. På grund av det så har jag valt att vi ska gå igenom en bok. Som den här lektionen och nästa lektionen. Som heter Durra. Durra al-Mukhtasara fi Mahasin al-Din al-Islami. Alltså en kortfattad bok som handlar om de vackra och fina sidorna av den här islamiska religionen. Och boken är skriven av en av de stora lärda som dog för cirka 50 år sedan som heter Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di. Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di föddes år 1307 efter hijra, det vill säga för cirka 130 år sedan, 125 år sedan ungefär. I Qasim, ett område i Saudiarabien. Och han dog år 1376. Han har skrivit väldigt många böcker. De har tryckt alla böcker tillsammans i flera volymer nu nyligen. Det blev över 20 volymer. Och han är känd bland annat för sitt stora verk om tafsir. Som är en av de bästa böckerna som har skrivits om tafsir i vår tid. Som heter Tafsir al-Karim al-Rahman. Fi tafsir kalam al-Manan. Alltså, han har skrivit en bok som är en av de bästa böckerna inom tafsir som har skrivits i vår tid. Han var också känd och hade många studenter. Bland de kändaste av dessa studenter var Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, som många har säkert hört talas om. Han var en av hans studenter. Han hade även andra kända studenter som han drog nytta av. Sheikhen levde under en tid, han dog för 60 år sedan ungefär, 50-60 år sedan. Under en tid då stor del av den muslimska världen var koloniserad. Och det var ett annat sorts krig som fördes mot muslimerna. Och de försökte också, mycket kristna missionärer som försökte smutskasta islam och sprida en dålig bild av islam och så vidare. Och på grund av det så skrev han den här kortfattade boken. Och han har skrivit andra böcker också som handlar om som ett försvar av islam och ett kall till andra personer, kall till muslimer att vända sig tillbaka till sin religion, känna sig stolt över sin religion. Och även kunna sprida den till andra människor. En av de här kortfattade böckerna är den här boken som vi kommer att gå igenom. Och Sheikhen, nämner i den här boken 21 punkter som tyder på vilken vacker och perfekt och komplett religion som Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat för sin profet och välsignat oss med att följa. Så Sheikhen börjar boken med att säga att den här religionen som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kom med, och han är det sista utav alla profeter, är den bästa och mest perfekta och mest kompletta av alla religioner. Och den innehåller alla former utav vackra sidor, perfektion, barmhärtighet och rättvisa. Och allt det här tyder på att Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var en profet från Allah subhanahu wa ta'ala, och han inte talade från sina egna begär. Och det här var inte någonting som han kom med själv, och inte någonting som han hittade på själv, utan det här är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah säger: وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Han talar inte utifrån sina egna begär, utan det är bara uppenbarelse som uppenbarar för honom. Så genom att man kontemplerar och reflekterar och ponderar över den här religionen, så ser man hur perfekt den är och hur omöjligt det är att en människa skulle kunna komma på en sån här religion från sig själv. För att det här är en komplett religion från alla synvinklar och aspekter. Och det är helt omöjligt att en människa skulle kunna komma på en sån här sak helt själv. Sheikha säger att målet med att han har skrivit den här boken är att han ska antyda på vissa av de punkterna som tyder på vilken vacker religion Allah azza wa jalla har välsignat oss med. Och det är inte, målet är inte att kunna beskriva allting. För han säger, det kan varken mina tankar omfatta och det kan varken min penna klara av att skriva. För att religionen islam är större än så. Men Sheikhen sa, jag gör mitt bästa och försöker så gott jag kan att uttrycka mig och skriva några av de punkterna som även kan få andra personer att tänka på andra vackra och fina punkter som islam består av. Och Sheikhen sa att det finns många nyttor av att studera en sån här kunskap, att lära sig om de vackra sidorna som islam har. Bland de sakerna är att det man studerar är den finaste och bästa av alla kunskap man kan studera. Man studerar om sin religion. Så det är bland de bästa sakerna man kan lära sig om. Att lära sig om islams vackra sidor och hur perfekt den här religionen är en av de viktigaste sakerna man studerar. Vilket som tyder på en av de olika nyttorna det finns med att lära sig. Och en annan sak, en annan punkt som tyder på hur viktigt det är att studera just det här ämnet, är att Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet sallallahu alaihi wa sallam har uppmanat till att man ska erkänna och känna till och tala om Allah subhanahu wa ta'alas välsignelser. Och det finns ju fullt med olika välsignelser som Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat oss med. Bland de sakerna är att Allah azza wa jalla har välsignat oss med att vi är friska och att man kan leva ett bra liv och så vidare. Men den största välsignelsen som Allah azza wa jalla har välsignat oss med är att han har gjort oss till muslimer. Och genom att vi talar om det här så talar vi om den välsignelsen som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt oss. Och den största av alla välsignelserna har skänkt oss när han väglett oss till den här religionen. Och genom att tala om det och tacka Allah subhanahu wa ta'ala för den här gåvan, så kommer Allah azza wa jalla ge en mer. Och skänka en att man blir starkare på den här religionen som Allah azza wa jalla säger: La in shakartum la azidannakum. Om ni är tacksamma så kommer jag att ge er mer. Så genom att vi talar om de vackra sidorna som den här religionen har, och vi visar vår tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala att han har väglett oss till den här religionen, så kommer Allah azza wa jalla att öka vår kunskap om religionen och stärka oss på den här religionen och stärka vår tro. En annan sak som tyder på hur viktigt det är att vi studerar det här ämnet och lär oss om det, är att människor som ni känner till från Ahl Sunnas Aqida är inte på samma nivå i sin tro, utan olika har starkare iman och starkare tro än andra. Och bland de största anledningarna till att ens iman stärks är att studera vilka vackra sidor och hur perfekt och komplett den här religionen är. Så genom att vi studerar det här ämnet och lär oss om hur fina sidor den här religionen har, desto mer vill vi praktisera den här religionen. Och desto mer vill vi visa vår tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket kommer i sin tur leda oss till att vi får en starkare iman. En fjärde punkt som är särskilt viktigt för oss i det här landet är att genom att vi känner till den här religionens vackra sidor, så kommer vi kunna sprida den här religionen till andra personer. Genom att vi kan klargöra islams budskap till mänskligheten, de som inte har blivit välsignade med den här stora välsignelsen som vi har fått. Genom att vi talar om för icke-muslimer om vilka vackra sidor den här religionen har, så är det en av de stora anledningarna som kommer kunna få dem att bli muslimer. Och Sheikhen sa att om det bara hade funnits folk som verkligen kunde förklara vad islam är för religion, hur vacker den är, hur komplett den är och hur perfekt den är, så skulle vi se att folk skulle bli muslimer i stora mängder. Och det skulle knappt finnas någon person som inte skulle bli muslimer. Så det är upp till oss att vi studerar de här sakerna när vi kallar andra personer till islam och pratar kanske med våra grannar, arbetskamrater eller vår omgivning. Så klargör vi de här sakerna för dem och visar vilken otroligt vacker religion det är, hur perfekt den är, hur omöjligt det skulle vara att det är någon människa som har kommit på den här religionen själv. Så det är ett av de starka medlen man kan använda för att sprida islams kall till andra personer. Och genom det här ska vi också förstå att Allah har uppmanat oss till att sprida vidare islam. Det är, som vissa ulama säger, att da'wa wazifatu kulli muslim. Att sprida vidare islam är det arbetet som varje muslim bör syssla med. Och det betyder inte att om man inte har kunskap att man ska tala utan kunskap. Absolut inte. Utan man talar i enlighet med den kunskapen man har. Även om man inte har så mycket kunskap så kan man sprida vidare den kunskapen man har. Och även om man kanske inte kan prata om det själv, kanske man kan ge böcker till andra personer som inte är muslimer. Eller personer som inte är så praktiserande. Eller skicka vidare artiklar eller skicka vidare föreläsningar. Ta med folk till föreläsningar och lektioner och så vidare. För att sprida vidare den här religionen. Men som sagt, en av de starka medlen för att vi ska kunna sprida vidare islam. Och även få personer som inte är så praktiserande och egentligen inte känner till vilken religion de har föds in till. Och vilken religion deras föräldrar följer egentligen. Väldigt viktigt för oss att vi ska klargöra även för dem vilken religion de går miste om att praktisera när de inte praktiserar den här religionen. Sheikhen börjar senare börja med olika exempel som tyder på vilken perfekt och vacker religion det här är. Han sa att det första exemplet han tänker ta upp är att den islamiska religionen är byggt på det som nämns i versen där Allah azza wa jalla säger: säg, vi tror på Allah och det han sänt ned till oss och det han sände ned till Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob och Al-Asbat. Och det som gavs till Musa och Isa samt det som gavs till de tidigare profeterna från deras herre. Vi skiljer inte på någon av dem och vi underkastar oss som muslimer till vår herre. Vad är det Sheikhen menar när han vill, när han nämner den här versen? Vad är det vi kan förstå från den här versen? Han sa, kolla, den här religionen, det är en uppenbarad religion. Och det är en religion som alla profeter var överens om. Och kan det finnas en religion som kan vara bättre? En religion som är uppenbarad från Allah subhanahu wa ta'ala. De andra religionerna som tyder på att de inte är sanna religioner är att de inte är uppenbarade från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller att de var uppenbarade i sin grund från Allah och sen har de förvrängts. Och det är någonting som människor själva har kommit på. Och någonting som människor själva har kommit på som religion kan inte vara sanningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Utan den enda rätta religionen är den som är uppenbarad från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här religionen är byggd på en sund aqida och rätt aqida och rätt troslära. Rätt troslära vad man ska tro på om det fördolda, det man inte kan se, eller ghaib. Rätt troslära om Allah subhanahu wa ta'ala, rätt troslära om profeterna. Rätt troslära om paradiset och helvetet och domedagen och allting som sker efter döden. Om änglarna. Allt det här som vi lär oss om det som är osedda. Det som andra människor försöker filosofera fram med sina egna intellekt, det får vi direkt uppenbarat från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det en helt korrekt troslära. Och denna religion, som har sagt, den är uppbyggd på en perfekt aqida som renar människans hjärtan och korrigerar själarna. Så där man ser till exempel hur muslimernas tro på Allah subhanahu wa ta'ala är. Hur de tror på Allah subhanahu wa ta'ala som är den som ingen är likt. Och ingen är likt Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har de vackraste av alla namn, högsta utav alla attribut. Och det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som har rätt att dyrkas. Kolla på skillnaderna i de andra religionerna. Läs i gamla testamentet och se hur judarna efter de förvrängde sin bok, hur de beskriver Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är vissa saker man nästan skäms av att nämna med sin mun, särskilt när man pratar om något så vackert ämne som vi gör nu, men man kan bara ta vissa exempel. Hur de nämner att Allah subhanahu wa ta'ala kom ner till jorden och brottades med Jakob, och Jakob vann i brottningsmatchen. Hur de berättar hur Allah och deras Gud är framför dem, rider framför dem på ett moln under dagarna och kommer in i deras tält och pratar med Mosa och andra grejer. De beskriver egentligen en människa, hur deras Gud gick runt i paradiset och letade efter Adam efter han har ätit från äpplet och inte hittar honom och ropar efter honom och så vidare. Det här är deras Gud som de beskriver. Kan det här vara skaparen av himlarna och jorden som har skapat hela det här universum som de beskriver på det här sättet, som egentligen är bara en sorts övernaturlig människa som de egentligen beskriver? En sån här aqida, en sån här trosdära, varje person som verkligen tänker efter med sunt förnuft förstår att det här inte kan vara korrekt. Eller ta exempel på kristnas troslära, hur de tror att Gud, för att Adam alayhis salam hamnade i en synd och åt utav äpplet, så alla människor efter den här tiden hamnat i en arvsynd. Sen har det gått flera tusen år och alla människor gick på den här arvsynden och kände inte till det egentligen, för det har inte sagt någonting om arvsynden förrän efter Nya Testamentet kom. Och då var Gud tvungen att uppenbara sig själv och komma ner till jorden och födas i en kvinnas mage och ligga där i 9 månader. Och sen komma ut i en blodig förlossning och växa upp och gå och studera tillsammans med judarna i skolan och lära sig det som alla andra barn lär sig, för att sedan växa upp och bli förföljd utav judarna och korsfäst och satt tornbuske på sitt huvud och hänger där på korset och skriker: Gud, Gud, varför har du övergivit mig? Det här är deras Gud som de dyrkar. Om man jämför det här med islams aqida, så förstår man verkligen vilken otrolig välsignelse det är att Allah Azawajal har skänkt oss den här uppenbarade aqidan, den här uppenbarade trosläran. Om man tittar på hinduer som är panteister, som tror att Gud är och kan visa sig allting. Och det leder dem till vad? Det leder dem till att de dyrkar kossor, de dyrkar råttor, det är sujud till råttor. Och att de kan vänta flera timmar i trafiken för att deras heliga kossa vägrar gå bort från vägen. Och så vidare. De tvättas i de här smutsiga floderna och vad de håller på med. Det här är deras akida baserat på det här. Kolla vad det har lett dem till. De säger att det finns 330 miljoner gudar i Indien. Eller buddhisterna. Buddhisternas två olika huvudgrupper. De ena tror på Gud, de andra säger att de inte tror på Gud. Det här är en grundlig akida. Det här är de mest grundläggande frågorna. De kan inte ens vara enade om den här saken. Eller titta på ateister och deras troslära och vad den är byggd på. Deras troslära är att de har bytt ut namnet Gud, för att de har blivit bortskrämda av vad kristendomen har gjort mot dem, mot ordet slumpen eller naturen. Så allting som de inte kan förklara, hur jorden uppstod, hur universum uppstod, hur människan uppstod, hur det kunde bli så perfekt i den här skapelsen, det förklarar de istället: nej, det är slumpen som har gjort det. Allting är slumpen. Hur kommer det här till? Det var slumpen. Och varenda liten sak som de inte går att förklara, säger de bara: det var slumpen som har gjort den här saken. De har egentligen bytt ut ordet Gud till slumpen. Det är bara helt idiot att tro att såna här saker ska kunna komma till av sig själv. Det är en av de största kallarna till exempel i vår tid till ateismen, Richard Dawkins. Hans exempel, för att han säger att vi måste verkligen tro på att slumpen kan slå in och att slumpen verkligen kan göra saker. Så vi ska inte tro att det är omöjligt att en kossa kan hoppa över månen, från jorden hoppa över månen och ta ett varv runt och komma ner på jorden. Slumpmässigt är det väldigt svårt att tro det här, men inte omöjligt. Det här är någonting som han själv skriver i sin bok. Han anses vara som patriarken, eller den största av alla kallarna till ateismen i vår tid. Och han säger att kristna, när de ser underverk, för ateister kan aldrig tro på underverk, det är omöjligt att någonting går emot deras naturliga regler. Så han säger att när kristna ser en Maria staty vinka till dem, tar handen upp och ner, som skulle egentligen kunna ske genom att djinner eller liknande ger de här synvillorna till dem, så ska de inte tro att den gör det på riktigt. Det skulle kunna vara att alla atomer som studsar mot varandra helt plötsligt väljer att börja studsa neråt och sen helt plötsligt väljer att börja studsa uppåt. Och sådana här idioti som han håller på att prata om i sina böcker. För att han vill få sina anhängare, sina ateistiska efterföljare att tro på slumpen. Och att slumpen kan göra mirakel. Och att slumpen kan skapa himlarna och jorden. Och att slumpen kan se till att människan kan komma till. Så när man jämför och ser den här islamiska trosläran, när vi studerar den och ser hur perfekt den är, hur den stämmer överens med intellektet och människans sanna fitra, det som känslan som finns inne i människans kropp, och stämmer överens med det alla profeter har sagt, så tackar vi Allah subhanahu wa ta'ala och förstår vilken perfekt religion det här är. En annan punkt som Sheikh nämner är: tänk över islams fem pelare. Efter shahadatain. Det första är att man ska bevittna om att Allah azza wa jalla, det är ingen här värld att dyrkas förutom Allah, och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans sändebud. Och det var lite det vi pratade om, rätt troslära. Titta därefter, titta på bönen. Titta hur otroligt vacker den islamiska bönen är. Titta hur man ställer sig och vänder sig mot Allah azza wa jalla. Qibla, Allah azza wa jalla hus som han har beordrat sin profet Ibrahim att bygga. Man vänder sig mot den och ens hjärta har riktat sig helt mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och man säger, det första man säger när man kommer in i bönen är Allahu Akbar. Man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Och man fortsätter hela bönen och med sujud, man sätter ner sin panna som egentligen det ädlaste en människa har av sina kroppsdelar. Man tar ner det i marken för att visa sin underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Och kolla hur bönen hindrar människor från att göra synder. Den som verkligen gör det med khushu och ödmjukelse, koncentration. Hur det här hindrar människan att hamna i synder och dåliga saker. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sannoliken så hindrar bönen från att man gör syndiga och dåliga handlingar. Så kolla vilken otroligt vacker bön det är. Till och med den förra påven som fanns, Johannes Paulus den andra, han sa att vi kristna borde dra nytta och lära oss från muslimerna som är koncentrerade i deras bön. Och kolla hur deras bön är. Och det är sant. Om man bara tittar hur otroligt vacker den här bönen är. Och någonting som Allah azza wa jalla har välsignat oss med. Ibn Qayyim, rahimahullah, han nämner i Hidayat al-Hayara, en bok som han skrivit som svar till de judar och kristna som fanns på hans tid. Han sa, kolla skillnaden på muslimernas bön. Och det var det vi beskrev. Och hur den är byggd på att man först går och gör wudu. Man renar sig. Och man ställer sig med ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala. Man vänder sig mot qibla och så vidare. Och kolla på de kristnas bön. De först och främst har de ingen tahara. De har inte gjort istinja. De har inte renat sig från att de har varit på sitt toalettbesök. Sen kan de sitta under tiden de sitter i kyrkan, sitter de och pratar med varandra. Man säger att de kan sitta och prata om deras senaste gambling som de var ute och gjorde. Och sitta och prata om andra världsliga saker. De kan vara helt okoncentrerade samtidigt i sin bön. Och sen så gör de den här duan som de gör. Fader vår som är i himmelen. Och ge oss vårt dagliga bröd. Det är det man gör dua för när man ska vara en kristen. Skillnaden av det som muslimerna gör dua för. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Att Allah, muslimerna i varje bön så ber de Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda dem till den raka vägen. Kolla skillnaden med de här två duan. Att man ska få gott bröd och man ska bli vägledd till den raka vägen. Så det här är en av de fina välsignelser som Allah azza wa jalla har underrättat för oss. Kolla också på almosan. Hur Allah azza wa jalla har beordrat oss som har pengar att ge från våran almosa. Som leder till att man blir en givmild person. Och att man sprider godhet. Och man håller sig borta från snålhet. Det tränar människan att bli givmild. Varje år ska man ge bort 2,5% av ens pengar. Och kolla också vilken perfekt summa det är. 2,5% skadar inte personens pengar. Så kristna hade förut en sorts skatt de hade. Man måste betala 10% av sina pengar. Och en person som varje år måste betala 10% av sina pengar. Det kommer utan tvekan skada den personen. Vilket ledde till att de inte längre betalar zakat. Kolla, 2,5% skadar inte ens pengar, men det är otroligt nytta, mycket nytta till de fattiga och behövande personerna. Så det är en perfekt summa, träna människan att bli givmild och underlättar även för de fattiga att de ska kunna få sina rättigheter. Och det stärker också muslimernas gemenskap och underlättar för den muslimska umman. Titta på fastan och hur det är som en träning för själen. Att hålla sig borta från de sakerna som själen älskar. Man vill få mat och man vill få dryck och samlag och så vidare. De här sakerna håller man sig borta för Allahs panna och ta'alas skull. Hur du tränar människan att ha ikhlas och taqwa. Att man vet att om man så skulle vilja, om man inte är rädd för Allahs panna och ta'ala, så man kan gå in på toaletten och sitta och dricka och käka för sig själv. Men man gör det här för Allahs panna och ta'alas skull. Man vet att Allah ser den. Så du tränar muslimen i hans ikhlas. Och samtidigt så ökar det medlidandet och känslan för de personer som är behövande. Om vi skulle bara tala om alla de vackra sidorna. Vi kommer till varje av de här formen av dyrka. Skulle det ta hela lektioner bara för det. Men vi tar bara upp vissa punkter som man kan tänka över och reflektera över. Titta på vallfärden. Och hur man spenderar sina pengar. Och tröttar ut sig själv. Och man utsätter sig för vissa faror. För vilken anledning? För att man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och göra olika former av dyrka. Komma till Mekka. Och göra det som de tidigare profeterna gjorde. Det som Ibrahim gjorde. Det som Ismail gjorde. Det som har kommit till bevisen att Musa alayhi salam gjorde. Och det som vår profet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gjorde. Om blir påmind. När man gör hajj. När man är vid de olika tillfällena. När man går mellan Safa och Marwa. När man gör tawaf. Och de olika grejerna som man påminner om de tidigare profeterna. Vilket i sin tur leder den till att man ännu mer vill följa profeterna i det goda. Kolla också hur det leder till att muslimerna från hela världens hörn träffas. Folk från i princip varenda land i hela världen kommer vid samma tidpunkt och träffas. De bor i Mina vid de här tälten och träffas sinsemellan och talar sinsemellan. De har slaktat djur, de äter tillsammans och det är otroligt mycket barmhärtighet. Ta ett exempel. Vissa av de exemplen som jag tar upp, det är inte från Sheikhen utan det är exempel som jag själv kan ta upp. Malcolm X. Han var en känd svart människorättskämpe, eller man ska säga, borta i USA. Han har levt ett liv i det så kallade landet av frihet. I ett land där för bara 40-50 år sedan inte svarta och vita fick sitta på samma buss. Eller på samma plats i bussen och fick inte gå på samma toaletter och så vidare. Han såg vilket otroligt förtryck hela västlandet var byggt på och vilken rasism det var uppbyggt på. Och han kämpade under sitt liv för att motverka de här grejerna, även fast han till en början hade en felaktig aqida och så vidare. Men inte det jag vill komma fram till. Sen när han lärde sig om det riktiga islam så kom han till hajj. Och han sa att han aldrig någonsin har sett någonting liknande som hajj. Och hur det här är någonting som tar bort alla rasgränser och alla gränser mellan fattiga och rika och folk från olika samhällsklasser. Alla har på sig samma kläder. Alla måste gå igenom samma svårigheter. Det spelar ingen roll om man är kung eller om man är fattig. Alla måste ha på sig samma kläder. Alla måste ta sig igenom alla de här instanserna. Och de sov på mattor tillsammans under bara himlen. Och han kunde för första gången känna riktigt brödraskap med människor som annars, som hade en hudfärg av människor som när han var förut i USA brukade förtrycka honom och behandla honom illa. Så kolla hur hajj för människorna tillsammans. Får dem att komma närmare varandra. Ett tredje exempel som Sheikhen nämner som tyder på vilken vacker religion Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat oss med är att denna religion uppmanar oss till att vi ska enas och varna för splittring. Den här religionen uppmanar muslimerna att hålla fast vid Allah subhanahu wa ta'alas rep, hålla fast vid Koranen och Sunnan och ena sig sinsemellan. Och han sa, titta vilken stark ening och titta vilket broderskap det finns muslimerna sinsemellan. Och särskilt hur det var under den första tiden, under sahabas tid när profeten sallallahu alaihi wa sallam levde. Hur olika klaner som tidigare under århundraden hade krigat mot varandra blev bröder och kom varandra närmare och älskade varandra för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och kolla också idag när vi har samlats här. Folk kommer från alla världens hörn. Från alla olika former, alla olika länder. Och man har samlats för vilken anledning. Många av oss skulle aldrig ha känt varandra eller inte ens hälsat på varandra. Om det inte vore så att islam hade enat oss. Men det här är någonting som islam gör. Genom att man håller fast vid Allahs panna och talas rep. Genom att man håller fast vid Koranen och Sunnan. så enar Allah Azza wa Jal mellan ens hjärtan. Och det är bara genom att ens hjärtan blir enade som kropparna kan enas. Och därför ser man att de som försöker ena sina kroppar och ena muslimerna utan att de har samma aqida, de kommer aldrig lyckas med det här. Utan det handlar om att man ska ena sig på sanningen. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ena mellan våra hjärtan. Och det här är en av de punkterna som tyder på vilken vacker religion det här är. En annan sak som tyder på vilken vacker religion det här är, som Sheikhen nämner, det fjärde exemplet, är att islamiska religionen är religionen av barmhärtighet. Innama ana rahmatun muhdat. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att han är en välsignelse, en barmhärtighet som har kommit till mänskligheterna, till mänskligheten. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vi har ända sänt dig som en barmhärtighet till världarna. Så den här religionen är uppbyggd på barmhärtighet. Och i alla handlingar så ska man ha barmhärtighet. Man ska vara barmhärtig mot sina föräldrar, mot sina barn, mot sina vänner, mot sin fru och fru mot sin man och så vidare. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i många haditer, han har uppmanat till att man ska vara barmhärtig. Arrahimuna yarhamuhum arrahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. De barmhärtiga är den barmhärtiga barmhärtig emot. Var barmhärtiga mot dem på jorden, så kommer den som är över himlarna att vara barmhärtig mot er. Profeten sallallahu alaihi wasallam har uppmanat till och med att man ska vara barmhärtig mot djur. Som det har kommit i hadithen att en person kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa att han slaktar fåret och han är barmhärtig mot. Han vill göra det snabbt, han vill att det ska dö snabbt, inte att det ska lida. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa, om du är barmhärtig mot fåret så kommer Allah vara barmhärtig mot dig. Och andra historien hur vissa av sahabas tog de små kycklingarna eller äggen från en fågel. Så kom fågeln och flaxade och berättade för profeten sallallahu alaihi wa sallam att någon har tagit dens ägg eller dens barn, dens kycklingar. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, vem har tagit den här barn? Ge tillbaka den blir ledsen av det här. Profeten sallallahu alaihi wa sallam var till och med barmhärtig mot fåglar. Så den här religionen är byggt på gottgörande och barmhärtighet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah azza wa jalla har föreskrivit att man ska göra saker perfekt och gottgörande i varje sak. Så den här religionen är uppbyggd på barmhärtighet och gottgörande. Och att man ska göra gott mot andra människor. Femte exempel som Sheikhen tar upp är att den här religionen är religionen av visdom och intellekt. Och att den överensstämmer med människans fitra, det vill säga människans naturliga tillstånd. Det som människan har fötts på. Man känner inte, som det är med många andra religioner, när man läser om dem, så känner man att det här, det känns inte rätt. Det är någonting man, känslan som finns inne i en. Tvärtemot när man läser om islam, så känner man, det här, det stämmer överens. Det är så här det borde vara egentligen. Det här är det korrekta sättet. Om man tänker intellektuellt sätt också, så går det inte emot intellektet. Till skillnad från andra religioner, som till exempel som vi berättade om gamla testamentet. Intellektet, det går helt emot att skaparen av himlarna och jorden och universum ska gå runt i paradiset och leta efter Adam och skrika och fråga vad är det någonstans. Det här är någonting som är helt omöjligt. Alla människor förstår det här rent intellektuellt sett. Men den islamiska religionen kommer inte med sådana här saker som intellektet går emot. På samma sätt så kan islamiska religionen aldrig gå emot verkligheten. Och sann forskning och riktig forskning och riktiga upptäckter av hur verkligheten är går aldrig emot den islamiska religionen. Till skillnad från de andra religionerna som gång på gång visar sig vara motbevisade av hur verkligheten är. Så den här religionen är en religion utav intellekt och visdom och stämmer överens med människans naturliga tillstånd och stämmer överens med all form utav korrekt forskning och inte den forskning som är byggd på vissa människors ateistiska ideologier, så utan korrekt forskning kan aldrig gå emot islam. Sjätte exemplet som Sheikhen tar upp, att denna religion har uppmanat till jihad. Denna religion har uppmanat till amr ma'ruf och nahy anil munkar. Man ska påbjuda det goda och förbjuda det onda. Men i och med att islam har uppmanat till jihad, så har satt regler för det. Och inte så som det har skett med andra människor och andra ideologier och andra religioner. Låt oss ta exempel. Människorna, hur mycket man än vill att det kanske ska vara fred och så vidare, så är krig oundvikligt. Ibland är det tvungen att det sker krig. Det kommer alltid finnas människor som är onda och sprider ondska och attackerar oskyldiga människor och försöker sprida villfarande ideologier och så vidare. Och det här måste finnas ibland, så måste det tas till kraft för att stoppa de här sakerna. Men islam har satt upp regler för det. Titta till exempel kristendomen som säger att man ska vända andra kinden till. Det här är deras religion, är byggt på att man ska vända andra kinden till. Hur mycket har de kristna praktiserat det här egentligen? Hur många var korstågen? Var det 12 korståg eller 8 korståg och så vidare? Kolla än tills idag hur de kristna, hur mycket de här snackar om att man ska vända andra kinden till, så krigar de hela tiden. Men på grund av deras religion säger man ska vända andra kinden till och inte sätta upp några regler. Hur är det de beter sig i krigen? Hur är det ryssarna har betett sig till exempel i Tjetjenien? Eller i Afghanistan? Eller serberna betedde sig i Bosnien? Eller hur är det de betedde sig under korstågen när de tog över Jerusalem? Slaktade 70 000 människor som har vadade runt i blod i Jerusalem den dagen. De hade inga regler, de vet inte hur man ska göra. Islam har satt upp ett regelsystem som wallahi är bättre än varenda regelsystem som har kommit fram tills idag, som försöker reglera olika krig. Man får inte döda kvinnor, man får inte döda barn. Man får inte döda de som inte vill vara med i kriget, som inte har någonting med kriget att göra. Om muslimerna och icke-muslimerna som är där är på samma ställe och man är rädd att båda kommer skada, så ska man undvika att attackera. Det är till och med kommer från Abu Bakr, man ska inte skära ner fruktträd. Och fullt med andra regler. Baserat på barmhärtighet. Man ska inte låta de personer som är oskyldiga skadas. Och kolla hur det är med de andra. Hur mycket man säger att de har olika mänskliga rättigheter och så. Hur deras krig är och hur de beter sig när de har sina krig. Hur de attackerar oskyldiga människor. Hur kvinnor våldtas. Och andra saker som vi ser i många delar utav världen. Och Sheikh säger också att jihad i islam är föreskrivet. Är inte föreskrivet. För girighet. Att man söker att man ska få pengar. Eller att man söker att man ska få mark för markens skull. Eller att man bara ska ta över länder för sakens skull. Eller för att presidenten i landet har vissa intressen. Så som det har varit till exempel när USA attackerat andra muslimska länder. Till exempel Irak och så vidare. Presidenten hade intressen av att attackera landet. Och att olika företag hade intressen av att ta rikedomarna som fanns där. Man ville åt oljan eller man ville åt liknande saker. Det var helt personliga intressen som låg bakom att sedan cirka 1 miljon människor blev dödade. Islam uppmanar aldrig till någonting sådana här. Men det finns regler för krig. Och anledningen till att jihad har föreskrivits är just för att slå tillbaka de fienderna som attackerar. Eller för att religionens rättigheter ska kunna spridas, eller de försöker sprida, hindra det här kallet som är en barmhärtighet till mänskligheten att kunna spridas. Och samma sätt att den här religionen uppmanar till att man ska påbjuda det goda och förbjuda det onda. Och genom att människor slutar att praktisera den här saken och man ser dåliga saker ske runt omkring en, och man säger inte till folk att det du gör är fel och man ger inte folk nasiha, så ser man hur ondska sprids i samhällena. Genom att folk är tysta och vägrar säga till på skarpen när någonting är fel, så ser man hur ondska sprids. Men islam har istället uppmanat och gjort det till en av de bästa handlingar man kan göra. Att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Sjunde exemplet som Sheikhen tar upp är att denna religion har tillåtit handel och hyror och företag och en rad olika transaktioner och satt ett regelsystem som kontrollerar dessa transaktioner så att det sker med rättvisa. Och det sker med barmhärtighet och godhet som vi tidigare talade om. Islam är ingen religion som förbjuder att man ska handla, utan snarare uppmana till det. Och att uppmana människor att inte bara sitta hemma och sen gå och tigga. Tigga från SOS eller tigga från andra människor. Den islam uppmanar till arbete. Och att mannen försörjer sin familj och verkligen jobbar för det. Uppmanar till handel och så vidare. Men det sker med regler. Det är inte bara helt öppet så som kan ske i vissa kapitalistiska länder. Där de senare sätter in räntesystem i bankerna. Där rika banker utnyttjar fattiga människor som har behov utav att ta lån. Och man utnyttjar de behövande och tar deras pengar och sätter höga räntor på det så de blir ännu fattigare. Och än värre, hur hela länder utnyttjar andra fattiga länder och ser till att de ständigt befinner sig i fattigdom. Islam har förbjudit ränta. Islam har förbjudit att man säljer okända saker. Och att man säljer förbjudna saker. Och andra olika regler som har kommit som man kan studera i fiqh. Och kolla subhanallah hur världen har fått upp ögon för det som kallas för islamisk ekonomi och islamisk banking på 2000-talet. 1400 år efter profeten sallallahu alaihi wa sallam kom, så har jag läst från ungefär 20 ekonomiska tidningar utav icke-muslimer efter ekonomiska krisen att de säger att lösningen på problemet på världskrisen nu är att vi borde gå tillbaka till islamsystem. Vi borde kolla på hur islam löste de här problemen och reglerna som islam har kommit med. Och en utav de stora ekonomiska tidningarna, jag glömde bort dess namn nu, sa: nu när vi ska lösa ekonomiska krisen, ska vi titta i Bibeln eller Koranen? Och så berättade han om hur lösningar på de här problemen som har funnits på 2000-talet kunde lösas genom att man läste i Koranen. Och att det här, de bankerna som var baserade på riktig islamisk ekonomi, var de som klarade sig igenom den ekonomiska krisen. Och hur de här bankerna sprids med ungefär 25%, stiger med 25% per år under ett tag. Vilket tyder på vilken otrolig utökning, till och med att i flera olika utbildningar i England och andra ställen så undervisar man den här formen av ekonomi som man ser som en lösning på problemen. Och hur skulle en person som Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna, som levde i ett ökensamhälle mitt i den arabiska halvön för 1400 år sedan komma med ett regelsystem och berätta regler och reglera handel och hur det ska ske baserat på rättvisa, som senare stora ekonomer 1400 år sedan ska ha som riktlinje för att lösa sin stora ekonomiska kris som ledde till att triljarder dollar försvann. Det här tyder och stärker utan tvekan våran tro på att det här är inte någonting som Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunde komma med från sig själv. Åttonde exemplet som Sheikhan tar upp: att den här sharian har tillåtit allt som är nyttigt och bra när det kommer till mat och dryck och kläder och giftermål. Det vill säga att islam kommer även med regler när det kommer till mat och dryck. Och grunden är att saker och ting är tillåtet förutom de sakerna som Allah Azza wa Jalla vet att det är skadligt för oss. Allah Azza wa Jalla vet bättre än oss och vet bättre än de personer som säger att det är tillåtet att dricka alkohol, att alkohol är dåligt för oss. Och titta också resultatet på de människorna som dricker. Levercancer, kriminalitet, våldsamheter och de miljontals människor som dör på grund av alkoholskador och alkoholrelaterade skador. Allah Azza wa Jalla visste att det här var skadligt för oss och förbjöd det för oss. Och de som lyssnade och drog nytta klarade sig från alla de här problemen. Men de som vägrade att lyssna har hamnat i de problemen. Och även hur knark är förbjudet, tobak och liknande saker som dödar människor, miljontals människor världen över. Så genom att man håller sig fast vid islams regelsystem så klarar man sig från de här problemen. Och även islam har förbjudit gris och andra orena djur som inte det är nyttigt för människan att äta. På samma sätt att sharia har tillåtit giftermål och uppmanat till att man ska gifta sig. Och inte så som katolska präster har haft för sig att de vägrar att gifta sig. Och sen, vad leder det till? 700 präster grips för pedofili och våldtäkt borta i USA. För att inte prata om andra länder som Polen och Irland och Italien och jag vet inte vad. Överallt så har man hela tiden hur katolska präster, genom att de har förbjudit någonting som Allah alltså har gjort halal för dem, hur de hamnar i det som är mycket värre än det här istället. De försöker hålla sig och göra det här som en form av dyrkan. Vad gör de? De går och våldtar små pojkar istället. Men islam har tillåtit och uppmanat att man ska gifta sig. Och se det här som någonting naturligt. För människor, både männen och kvinnor, behöver gifta sig. Och det är någonting som är helt naturligt. Och på samma sätt. Och även att islam har uppmanat sig att man gifter sig och håller sig till sin partner i sitt giftermål. Till skillnad från till exempel som det är i de här samhällena. Att man istället går och gör zina. Man istället går och gör otukt och har sex utanför äktenskapet. Kolla vilka problem det har lett till i de här samhällena. Kolla i vissa samhällen hur hela samhällen har förstörts av AIDS. 25% av befolkningen i vissa länder har AIDS. 25% av ungdomarna i USA har könssjukdomar. Som de plågas av varje dag. Hade de bara hållit sig fast vid Allahs och deras regelsystem. Att man ska hålla sig till sin gifta partner, så hade de klarat sig undan alla de här problemen. Och kolla samtidigt hur islam har tillåtit skilsmässa. Även fast i grunden är att det inte är uppmanat att man ska göra det, utan man gör det bara om det finns ett behov till det. Men islam har inte förbjudit skilsmässa. För ibland blir det för svårt att ett par ska kunna vara tillsammans. De trivs inte tillsammans och de klarar inte av att leva tillsammans i enlighet med så som ett riktigt par enligt islam ska leva. Så då är det tillåtet med skilsmässa. Kolla de religioner som inte tillåter skilsmässa. Till exempel katoliker, de säger att när en person väl har gift sig så får man aldrig skilja sig åt, förutom i vissa konstiga tillfällen som de nämner. Men då får inte personen i fråga gifta om sig senare. För att det här äktenskapet är alltid kvar. Så en person som kanske mår jättedåligt tillsammans med sin make, eller mannen mår jättedåligt med sin fru, han kan inte skilja sig. Om han skulle skilja sig får han inte gifta om sig. Så han är fast i det här äktenskapet. Det här är självklart inte någonting som Allah azza wa jalla uppmanar till, utan det är någonting som de själva har kommit på. Och man ser själv vilka otroliga problem det leder till. Hur vanligt det är i de här länderna, katolska länderna, att man har en flickvän vid sidan av för att de inte... Man har en partner vid sidan av för att de oftast inte trivs kanske med den de har gift sig med. Och de kan inte skilja sig och gifta om sig, utan istället går de och letar efter såna här lösningar. Nionde exemplet är att Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud sallallahu alaihi wa sallam har föreskrivit fullt med olika rättigheter och skyldigheter för oss muslimer. Allah azza wa jalla har gett rättigheter till föräldrarna, rättigheter till barnen, rättigheter till släktingarna, rättigheter till ens vänner, rättigheter till alla muslimer, rättigheter till grannarna, rättigheter till de som styr i landet och så vidare. Alla har sina rättigheter som man måste leva upp till. De här rättigheterna i sig, de som har människoskrivna lagar, som kommer med sina egna lagar, de kan inte egentligen uppmana någon att handla i enlighet med de här sakerna. En person kan vara jättetaskig mot sina föräldrar. Det är inte olagligt att vara taskig mot sina föräldrar. Att aldrig gå och hälsa på sin mamma, det är inte olagligt i en svensk lag. Att efter ens barn har växt upp, att man inte har någon som helst kontakt med dem, att man aldrig ringer upp sina släktingar, inte hjälper dem vid behov, det är inte olagligt. Att man ska vara trevlig mot folk, det är inte olagligt. Islam har uppmanat att man ska ha ett beteende också, inte bara regler, utan det är ett beteende, hur man ska bete sig, hur man ska vara med sina föräldrar, hur man ska uppfostra sina barn, hur man ska vara med sina vänner, hur man ska vara med sina släktingar. Och kolla också vad det leder till i de muslimska samhällena och hur fint muslimerna generellt tar hand om sina föräldrar. Och låter dem, släng inte in dem på pensionärshem där de får bokstavligt talat ibland ligga och ruttna. De ligger där och får liggsår och mår dåligt och ingen besöker dem. De får ett samtal på julafton eller någonting och frågar om de kommer dö snart så de kan ärva från dem eller liknande. De har ingen bra kontakt med dem. Kolla hur islam uppmanar att man ska ta hand om sina föräldrar. Och att den som har mest rätt att man ska vara god mot ens mamma. Och hur muslimer låter deras föräldrar sedan bo hemma hos en själv eller ta hand om dem in tills den sista dagen innan de dör. Hur man ska ta hand om sina barn. Hur man har kontakt med sina släktingar. Och vilka fina släktband det brukar vara muslimerna sinsemellan. Vilket kan vara i princip helt obefintligt i andra samhällen. Och även hur man ska vara med sin fru. Och även hur frun ska vara med sin man. Det finns ett regelsystem för det. Och genom, wallahi, om muslimerna verkligen, de muslimska männen verkligen hade praktiserat profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna hur de ska vara med sin fru. Och fruarna hade verkligen praktiserat hur de ska vara med sina män i enlighet med islam. Så kan man aldrig hitta ett lyckligare äktenskap än det här. För alla vet sina platser. Och alla vet vad de har för rättigheter och för skyldigheter. Och alla behandlar varandra baserat på barmhärtighet och godhet. Och man tar hand om varandra som man ska göra enligt Koranen och Sunnan. Vilket leder till ett lyckligt äktenskap. Sista punkt jag ska ta upp idag innan vi avrundar är att även islam har satt upp ett perfekt arvsrättssystem som ger alla de som förtjänar sina rättigheter. Och det är samtidigt tillåtet att skriva ett testamente som inte får ges till arvtagaren och måste vara mindre än en tredjedel. Det finns regleringar för alla de här sakerna i islam. Jag kan ta ett exempel på svensk regelsystem. En person, han har en fru och han har 3 barn. Kvinnan dör, mannen får allt, barnen får ingenting. Vad är det här för rättvisa egentligen? Och fullt med liknande saker. I islam får alla sina rättigheter, barnen får sitt och pappa får sitt och makan får sitt och så vidare. Alla får sina rättigheter baserat på hur mycket den personen förtjänar att få. Och vem är det som har kommit fram till de här lagarna? Är det människor som anser sig vara intellektuella som kom fram till det här förtryckande systemet som vi pratar om som finns här? Eller är det Allah subhanahu wa ta'ala? Det är Allah som har uppenbarat det här systemet för oss. Profeten sallallahu alaihi som har förklarat det här systemet för oss. Och då förstår vi att det finns all form av godhet i det här systemet. Och det var allt jag hade att tala om idag. Vi kommer fortsätta att nämna andra exempel idag. Och det var allt för vår lektion. Och sallallahu alaihi wa sallam.